Katastrofsiffror ansätter Sveriges coronastrategi på allt fler flanker. Men vems är egentligen ansvaret? Meningarna går isär som ett smältande isflak. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Sveriges hantering av coronakrisen får nu skoningslös kritik. Hur ser ansvarsfördelningen för Sveriges strategi och genomförande egentligen ut? Prioriterar Sverige verkligen medborgarnas frihet? Och hur skiljer sig krisledarskap från ledarskap i fredstid? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera oberoende och aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort stort tack till de av er som stöttar min videoproduktion. Är du ny här så kan du med fördel dessutom prenumerera på min kanal någonstans här nedanför. Se till att klicka på den där eländiga klockikonen och prenumerera på mitt nyhetsbrev, så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med militär disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om makt, frihet och ansvar. Häng med! Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himmelen. En tid för födelse. En tid för död. En tid att ta varann i famn. En tid att avstå från famntag. En tid för fred, och det finns en tid för krig. Så lyder ett sammandrag av den gammaltestamentliga boken Predikarens tredje kapitel. Texten, som tillskrivs kung Salomo, uttrycker sin tids mäktigaste härskares uppgörelse med förgänglighet och död, men visar också tillförsikt och förtröstan inför det faktum att livet obevekligt går vidare. Dessa 3000 år gamla ord om död, uteblivna framtag och krigsliknande undantagstillstånd är påfallande aktuella i en tid präglad av pandemi. Den globala påfrestningen är just nu mycket stor och har allvarliga ekonomiska, sociala och psykologiska komponenter, vilka alla ställer unika krav på hur denna kris hanteras. Många starka röster höjs därför nu i en allt mer kritisk debatt, vilken huvudsakligen kan sägas gälla relationen mellan tre sammanflätade storheter: makt, frihet och ansvar. Spänningsförhållandet mellan makt och frihet kan gestaltas i form av ett staplat stapeldiagram, där ett ändligt handlingsutrymme delas upp mellan politisk makt å ena sidan och individuell autonomi å andra sidan. Ansvaret kan uttryckas som en rombisk volym, vilken projiceras ovanpå relationen mellan makt och frihet. I paritet med att relationen mellan makt och frihet förändras, ökar eller minskar även det ansvar som ankommer dessa båda rivaliserande intressen. Ett libertarianskt samhälle, som karaktäriseras av mycket stor individuell frihet, innebär också ett mycket stort individuellt ansvar. Ett socialistiskt samhälle, där staten utövar stor makt på bekostnad av individens frihet, måste på samma sätt absorbera ett motsvarande stort ansvar. Modern politisk historia har länge dominerats av diskussionen om just balansen mellan stat och medborgare, mellan kollektiv och individ, mellan kontroll och frihet, där båda sidor betraktar även mycket små förskjutningar som allvarliga hot mot det goda samhällets framtid. Det är därför inte heller konstigt att reaktionerna blir mycket mycket starka när statsmakter världen över, med pandemin som förevändning, plötsligt utvidgar sin makt på frihetens bekostnad och inför tvingande restriktioner rörande på vilket sätt människor får lov att umgås, röra sig och driva sina affärsverksamheter. Denna oro över att friheten trycks tillbaka till förmån för kontroll och politisk makt är i allra högsta grad befogad. Men den centrala frågan gäller hur väl staten ansvarar för sitt faktiska kärnuppdrag. Även de flesta libertarianska samhällen förutsätter existensen av en liten effektiv stat med den huvudsakliga uppgiften att försvara medborgarnas rättsliga och fysiska säkerhet. Detta uttrycks ofta i termer av rättsväsende och upprätthållande av lagen, men inbegriper även ett koordinerat ansvar i händelse av krig, naturkatastrof eller farsot. Detta ansvar, försvaret av medborgarnas liv och säkerhet, är alla urstaters själva upprinnelse, legitimitet och kärnuppdrag. Om en illvillig främmande makts stridsvagnar plötsligt rullar in över villagräsmattorna så är det den lilla effektiva statens jobb att med full kraft försvara sina medborgare och nationens suveränitet. Om en jordbävning plötsligt raserar ett helt samhälle så är det den lilla effektiva statens jobb att med full kraft försvara sina medborgares liv, överlevnad och egendom. Och om en allvarlig farsot sprids över världen, då är det den lilla effektiva statens uppgift att med full kraft värna sina medborgares liv och säkerställa samhällets överlevnad. Skillnaden mellan statens kärnuppdrag och andra typer av uppgifter uttrycks mycket väl i författaren och affärsängeln Ben Horowitz managementbok The Hard Thing About Hard Things. I boken etablerar Horowitz begreppen fredstids-VD och krigstids-VD som förklaringsmodell för hur helt olika typer av ledarskap kan vara nödvändigt beroende på omständigheterna. I korthet kan en fredstids-VD sägas ansvara för en välmående organisation som opererar på en mer eller mindre stabil marknad, medan en krigstids-VD ansvarar för en organisation i allvarlig kris där omständigheterna är ogynnsamma och oförutsägbara. En fredstids-VDs ansvar är att tänka långsiktigt, att bygga företagskultur och att minimera konflikter inom verksamheten. En krigstids-VD fokuserar på omedelbara krissituationer och tar inte hänsyn till om nödvändiga beslut bryter mot företagskulturen eller skapar organisatoriska konflikter. För att fritt översätta Horowitz: en krigstids-VD är för uppdragen med att bekämpa sin fiende. För att läsa böcker om managementteori skrivna av konsulter som aldrig ens drivit en korvkiosk. Sveriges ledarskap har de senaste 100 åren uteslutande präglats av vad Horowitz skulle kalla fredstidsledarskap. Det ansvar som den svenska statsmakten tagit på sig är mycket stort, men utgörs nästan uteslutande av så kallade mjuka frågor. Den svenska staten tvekar inte en sekund inför att bedriva social ingenjörskonst och försöka detaljstyra allt från hur människor organiserar sina familjer till hur de tillåts bo, och man talar ständigt i mästrande ordalag om hur Sverige måste gå före i humanitära, klimatmässiga och sexualpolitiska moralfrågor. Att ägna sig åt denna typ av frågor är politiskt tacksamt, eftersom deras betydelse är mycket svår att kvantifiera. De skänker dessutom den politiska makten en lättköpt aura av rättrådig handlingskraft och ger nationen Sverige en kollektiv, illusorisk upplevelse av att vara bäst i världen.
Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger "We shall overcome".
Samtidigt har regeringen omsorgsfullt upprepat att det är medborgarnas eget ansvar att begränsa just pandemin, och att den svenska modellen bygger på individens okränkbara frihet. Denna plötsliga vurm för svenskarnas autonomi och frihet gäller dock endast ansvaret för just pandemin, medan exempelvis följande förbud betraktas som helt oproblematiska:
alkoholförbud, ankringsförbud, anläggningsförbud, avloppsförbud, avverkningsförbud, badförbud, balkongförbud, ballongförbud, besöksförbud, bevattningsförbud, bilförbud, båtförbud, cykelförbud, campingförbud, dansförbud, demonstrationsförbud, diskrimineringsförbud, eldningsförbud, etableringsförbud, exportförbud, importförbud, fiskeförbud, flaggförbud, flakförbud, flygförbud, grillförbud, inköpsförbud, inreseförbud, utreseförbud, jaktförbud, körförbud, köttförbud, landningsförbud, leveransförbud, marknadsförbud, näringsförbud, parkeringsförbud, reklamförbud, reseförbud, rivningsförbud, rökförbud, serveringsförbud, skolförbud, skoterförbud, strejkförbud, tobaksförbud, trålningsförbud, tältförbud, uppehållsförbud, utförselförbud, införselförbud, utegångsförbud, vinstförbud, vistelseförbud, zonförbud, MB-förbud, övergångsförbud och överklagande förbud.
Men rörande pandemin, då är svenskarnas frihet och autonomi en okränkbar rättighet. Gränsen för vad den svenska staten anser sig kunna ta ansvar för går oförhappandes just där statens själva kärnuppdrag om att värna liv och trygghet börjar. Hantera en global farsot med aldrig tidigare skådade egenskaper, det fixar svenskarna med frivillig social distansering och individuellt ansvarstagande. Låta restauranger leverera hem vin till maten under pandemin. Aldrig expressutred nya befogenheter och totalförbjud. Den svenska statens förmenta försvar av svenskarnas autonomi sammanfaller flagrant med just de besvärliga områden där det märks om man inte klarar av att hantera problemen. Oavsett vad man tycker om den svenska coronastrategin så är det orimligt att ett folk som inte antas kunna dela upp sin föräldraförsäkring självständigt samtidigt spontant förväntas kunna organisera sina liv utifrån epidemiologiska smittskyddsprinciper. Kort sagt, tvekar den svenska statsmakten inte en sekund med att både underkänna medborgarnas förmåga till självbestämmande och med att reglera deras liv ner i minsta detalj. Bara det inte gäller verkliga frågor med verkliga konsekvenser, som till exempel rikets säkerhet, upprätthållandet av lag och ordning eller försvaret mot en global smittspridning. Det är som att den svenska staten klippt bort sitt enda verkliga uppdrag och knuffat över detta på folket för att istället kunna ta makten över allting annat som man inte borde lägga sig i. Bland mer eller mindre totalitära regimer är det ett väletablerat modus operandi att helt separera makten från ansvar. I Ryssland har exempelvis president Putin varit noggrann med att delegera pandemiansvaret till lokala ämbetsmän, medan han själv behållit den beslutande makten. På samma sätt undvek Folkrepubliken Kinas högste ledare Xi Jinping initiellt att låta sig kopplas till pandemihanteringen alls. Men han tog ändå åt sig äran så snart de åtgärder som togs visade sig vara framgångsrika. Den svenska strategin speglar detta beteende i ett mikrokosmos. Hela våren gömde sig regeringen bakom Folkhälsomyndigheten. Tills siffrorna under sommaren kortvarigt såg lite bättre ut, varpå statsminister Stefan Löfven stolt fastslog att Sverige valde rätt. När smittspridningssiffrorna sedan exploderade igen gick man istället snabbt över till att skylla på regionerna för att de inte tagit sitt ansvar.
Jag är förvånad över, på riktigt, att inte regionerna tog sin del. Jag är inte ansvarig. Jag tycker det är synd om diskussionen nu, när vi dessutom går in i en nästa våg eller fas, eller vi ska säga pandemin, handlar om att man hela tiden ska skylla ifrån sig ansvar.
Men du gör ju det själv.
Nej, jag skyller inte ifrån mig ansvar.
Vad har du för ansvar då? Jag har inte hört att du säger någonting om ert eget ansvar.
Regionerna har naturligtvis också ett ansvar, men förhåller sig samtidigt som lokalkontor förhåller sig till en verksamhetshögkvarter. Om de lokala kontoren började haverera skulle ingen styrelse i världen acceptera att koncern-vdn påstod sig inte ha en aning om varför de inte längre förmådde sköta sina uppgifter.
Varför de inte tog sin del av testningen, jag tycker det är svårt att svara på.
För ledarens roll är att ansvara för verksamheten som helhet. I våras saknade stora delar av Sverige skyddsutrustning för vård av covid-patienter. Som reaktion på detta sänkte Sverige kraven på vilken skyddsutrustning som behövdes. När smittspridningen sedan tog sådan fart att Sverige inte längre klarade av att bedriva testning avfärdades tester som meningslösa. Tills man ett par veckor senare ändrade sig och långt efter våra nordiska grannländer kunde börja bedriva mer storskalig testning.
Du säger att kapaciteten, den finns. Du säger att det här är viktigt. Folkhälsomyndigheten säger att det behövs 100 000 i veckan. Våra grannländer lyckas med det här. Varför lyckas inte vi?
När smittan senare tog sig in på Sveriges ålderdomshem beskyllde utrikesminister Ann Linde felaktigt de privata vårdaktörerna för haveriet.
In Sweden, many elderly care home is privately owned. There is a lot of precarious work. There is also a lot of people working there who don't even have a monthly salary. They are only there per hour.
Och när de svenska dödstalen skenade jämfört med våra nordiska grannar påstod man att jämförelser av denna typ var meningslösa. Sveriges katastrofala dödstal under våren försvarades istället med argumentet att dödsfallen under hösten skulle bli jämförelsevis låga. Statsepidemiolog Anders Tegnell angav så sent som i mitten av oktober att han inte trodde på någon andra våg och att Sverige nu skulle klara krisen betydligt bättre än de övriga nordiska länderna. När nu även glesbefolkade Norrland visar sig ha mellan 6 och 7 gånger högre antal dödsfall än Finland och Norge faller slutligen även förklaringen att Sveriges befolkningstäthet skulle ha orsakat den höga smittspridningen. Och det står istället allt mer klart att det i själva verket är den svenska strategin som är direkt orsak till Sveriges coronakatastrof. Och när vaccin nu äntligen tillgängliggörs visade sig att Sverige som helhet även saknar en plan för hur en massvaccinering ska genomföras.
I flera andra europeiska länder så räknar man med att kunna vaccinera en större del av befolkningen snabbare än vad man säger i Sverige. Hur kommer det sig?
Vi tror ju att det här bör kunna komma på plats. Vi har ju en sån diskussion. Mm. Det är viktigt att tänka
på. Det är bara
att...
några veckor kvar nu innan vaccinationerna ska sätta igång. Först så var det brist på skyddsutrustning och sen var det testningen av smittade som kom igång för sent och gick för långsamt. Finns det nu någon tydlig överenskommelse med staten om hur ansvaret ska se ut vid vaccinationen?
Det här först en dialog med staten runt vaccinationerna.
Men det finns inte någon sån överenskommelse än?
Inte än.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson väljer då att betona att både restriktioner och smitta kommer att dröja sig kvar under flera år, oavsett om man har ett vaccin eller ej. Det här är en hastig svängning av en myndighet som ägnat hela resten av året till att påstå att pandemin naturligt skulle vara över precis vilken sekund som helst. Den 31 mars tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i april. Den 15 april tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i maj. Den 14 maj tror Folkhälsomyndigheten på flockimmunitet i juni. Den 16 juni meddelar Tegnell att Sverige har pikat och är på väg ner. Alla dessa utspel följer samma mönster. Det avslöjas att Sverige saknar beredskap, varefter man med olika efterkonstruktioner bortförklarar detta faktum. Detta är konsekvensen av en statsmakt som vuxit sig tjock på moraliskt förmynderi, men som helt saknar förmåga att hantera verkliga problem. På samma sätt som med pandemin lokaliseras faktiskt allt ansvar som staten inte är beredd att ta hos medborgarna själva. Sveriges skenande kriminalitetsutveckling kopplas exempelvis till medelklassens nyttjande av svartjobb.
För det är ju så att om du handlar spriten på Närlivs eller åker taxi för 59 kronor eller klipper för 50 kronor, då är du i själva verket en del av den organiserade brottslighetens näringskedja. Och då är det väldigt svårt att sedan ondgöra sig över hur våld och kriminalitet breder ut sig.
Sveriges havererade integrationspolitik kopplas till strukturell rasism hos den svenska medelklassen.
Vi lever i en ny kolonial tid där den strukturella rasismen dominerar både globalt och lokalt, även i Sverige.
Och när Sveriges aparta coronastrategi nu gett oss det sämsta av två världar, med både allvarliga ekonomiska konsekvenser och unikt höga dödstal, då framhålls strategin ändå ha varit rätt, men att det är medborgarna det är fel på. Vi bevittnar nu resultatet av ett decennier långt vanstyre av Sverige, där, för att använda Ben Horowitz begrepp, en krigstidsliknande situation konsekvent har hanterats av ett fredstidsmanagement. Alltså, detta är den politiska motsvarigheten till en stridsledning som är jätteduktig på att skicka kravmärkt ansiktskräm till sina soldater, men som saknar kapacitet att förse dem med både ammunition och mat. Men det mest makabra med den svenska situationen gäller ytterst varken bristen på ledarskap eller dess tragiska konsekvenser, utan att stora delar av Sveriges befolkning är så övertygad om att allt Sverige gör är rätt, att de i princip är beredda att gå i döden för att försvara det. Detta Stockholmssyndroms liknande beteende förklarar både personkulten runt Anders Tegnell och regeringens ännu relativt höga förtroendesiffror, men har avsevärt djupare rötter än politisk lojalitet. Att plötsligt behöva tvivla på den statsmakt vilken generationer av svenskar identifierat med sitt mest primala behov av ordning och trygghet är nämligen ingen politisk fråga, utan en personlig och existentiell kris. På grund av detta blir varje kritik mot Sveriges ledarskap också en attack på den subjektiva identiteten, själva upplevelsen av trygghet, och ytterst en attack mot hela den svenska verklighetsuppfattningen. Frågan är nu bara hur stor divergensen mellan verkligheten och den svenska verklighetsuppfattningen behöver bli innan illusionen slutligen slits sönder, och med vilken social, psykologisk och ekonomisk kraft denna urladdning kommer att äga rum. För att parafrasera den arrogante serietidningshjälten Bruce Banner: "You won't like me when I'm angry." Men som predikaren påminner oss, finns det även förtröstan i livets cykliska förgänglighet. För det är sant att sönderslitande har sin tid, men efter detta följer även ännu en tid för att åter sy ihop det som rivits itu. Tycker du att staten nyktert bör fokusera på kärnuppdraget att försvara sina medborgares säkerhet snarare än att ägna sig åt social ingenjörskonst och moralfrågor? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av hur den svenska staten brister i sitt kärnuppdrag men samtidigt lägger sig i medborgarnas privata angelägenheter? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar en liten, effektiv stat som är fokuserad på sitt kärnuppdrag framför en stor stat som ägnar sig åt allt annat än just detta. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Mm.